Kan inte bli bättre. Med Messias. Vi ber först. Gud, nu tackar vi att vi får vara på den här platsen. Igår kväll var vi på en annan plats där vi slog ut våra tältpluggar. Men nu är vi här på ordet, på den fasta klippan. Till vem skulle vi gå förutom till dig, du som har det eviga livets ord. Tack att vi är hos dig nu, Jesus. Vi har fått upphöja ditt namn och vi har fått prisa ditt namn. Och vi har fått stå och bekänna ditt namn. Och vi har verkligen kommit nära inför dig, Herre. Vi är nära dig nu och vi har hört underbara vittnesbörd från Tanzania, Herre. Och en underbar förtröstan. Gud, du hör bön på svenska också. Hon flickan blir helad på svensk bön. Halleluja! Prisas vare ditt namn. Amen. Tyckte inte att det lät bra? Han bad ju för svenska språket. Och Gud har inte glömt våra språk. Så fortsätt nu att vara frimodiga och be på svenska. Det tycker jag var skönt, eller hur? Sen bad ju han naturligtvis på sitt språk. Det förstår ju vem som helst. Men det var gott med din frimodighet. Du, det är någonting som är annorlunda här idag på ordet. Det är någonting som är som vi inte brukar vara. I alla fall inte på ett helt år. Ni som har gått här flera gånger. Kan ni nista ut vad det är som är annorlunda på ordet? Förutom att du är här och Herren är här och den helige ande är här. Så är det någonting som inte är här. Vad är det som inte är här som är annorlunda? Den blå skylten. Allt är möjligt för Gud. Och när jag satt här så tänkte jag så här. Det är ju nästan som arken, va? Alltså den heliga arken i templet. Det var ju ett vittnesbörd för att det är möjligt för Gud att rädda sitt folk ur Egypten. Men också ur denna träldomens land, eller hur? Och där var mannakornen och det var Arons stav och det var budorden och så vidare och så vidare. Och jag tycker det här utpunkten som vi har haft inför de här åren nu. Allt är möjligt för Gud. Det är väl nästan som en ark, va? Och igår så tog vi ner den här och flyttade den till Öresinsparken. Och så var Gud där med sin ark. Och allting var möjligt där, va? Nu ligger den i min bil så ni får inte röra min bil. Då kan ni dö om ni rör min bil för den är så dålig. Okej, men alltså är det inte underbart att nu ska väl du sätta upp den här igen, heller? Så att han får stå här och sporra oss till nästa år. Allt är möjligt för Gud. Guds helighet har inte lämnat oss. Gud vill använda sitt folk precis som du sa. Igår på den här lilla bönestunden som vi hade i samband med lovsångsgudstjänsten. Så hade vi ett litet tal där som gick ut på att mästaren är här och kallar på dig. Och det är Marta. Syster till Maria och Lazarus som har mött Jesus när han kommer på avstånd där borta och deras broder är död och ligger i graven och tårarna flödar. Och jag tror att de är lite besvikna också. De har ju kallat på Jesus men han dröjde på något sätt. Han skyndade sig inte dit upp eller utan han tog det lite lugnt. Han hade andra saker där på vägen från Jeriko. Eller så var det stenigt och jobbigt att gå och lärjungarna var trötta. Vad vet jag, eller hur? De kanske inte fick någon varm korv, eller hur? De kanske var trötta på vandringen på något sätt. Men då så, när Marta då som oftast i Bibeln har målat ut som hon som bekymrar sig och hon som har nöd för hur mycket man ska hjälpa till hemma. Och i vissa lägen så har man sett negativt på Marta, men man ska nog omvärdera det. Marta är en viktig person. Hon tjänar Herren. Hon vill göra det bra för Jesus. Så går hon till sin syster Maria. Och Maria har ju blivit upphöjd genom tiderna. För hon liksom la undan disken och satte sig vid Jesu fötter. Och hon har utvalt den goda delen och den ska inte tagas ifrån henne, säger Jesus då. Men i den här situationen så är det tvärtom. Då är det Marta som ställer sig upp och går Jesus till mötes. Och sen då så när de har samtalat lite på vägen så går Marta tillbaka och då viskar hon för att de andra inte skulle höra det. Det var lite stora rådet och lite fariser och andra. Och så viskar hon, mästaren är här. Han kallar på dig Maria. Och då så förstår hon att hon ska gå till mästaren. Och då i Johannes evangeliet där, och om vill du läsa det hemma så är det Johannes 11. Det är väldigt bra ställe. Då går hon ut där, Maria, och jag tror att hon är besviken. Och det kan ju du och jag vara ibland, eller hur? Besviken på att det inte blev som vi tänkte. Vi hade för stora förhoppningar, eller vi önskar inte det skulle hända. Och vi känner i vårt hjärta också, kanske besvikelse. Och jag vet inte, det var någon konfirmand som sa en gång till mig, så här, Gunnar, har du varit besviken på din kristna tro? Nej, jag har aldrig varit besviken på Jesus. Jag har varit besviken på mig själv möjligtvis, eller hur? Men på Jesus känner jag inte att jag har varit besviken, utan då är det jag som inte har hämtat ut det som jag bör hämta ut istället. Utan så. Men jag tror att Maria, de hade ju kallat. Hon var ju en lärjunge. Och varför kom han inte? Han hade ju ändå uppväckt änkans son vid Nain, eller hur? Så hon visste ju ändå om att Jesus kunde göra. Och kanske hade hon en förhoppning att Jesus kommer. Men nu låg brodern där i graven. Han har redan börjat förmultna. Och jag tror att hoppet var slut för Maria. Men Marta, som inte hade då i Bibeln utvalt den goda delen, Marta gick och mötte Jesus. Hade Marta möjligtvis ett litet tro där, ett litet hopp där, att jag måste gå dit i alla fall. Ungefär som är att min mamma sa så här, ett ordspråk från Västergötland. En hoppande kråka får något, en sittande kråka får inget. Det lärde min morsa. Alltså, det är bättre att vara om och kring sig, för då kan det hända något positivt, än vara passiv och inte göra någonting. Så att Marta, hon gick dit i förhoppning att det kan ju ske någonting. Och Maria stannade kvar, även hon har utvalt den goda delen. Och då uppstår ett samtal mellan Maria och Jesus om hon tror på uppståndelsen, och Jesus säger jag är uppstånden och så vidare och så vidare. Och så vet vi alla historier, vi vet ju att Lazarus ligger i graven, eller hur? Och vi vet ju att det är omöjligt att döda kan uppstå. Vi vet ju att liksom synden och dödens lag har slagit en människa till spillo och livet på jorden är slut. Och därav kan vi alla hamna en dag, eller hur, på ett sätt. Och så står alla de här på andra sidan där. Och så förstår Jesus, Maria är ledsen. Så då börjar Jesus att gråta också. Tycker ni inte det är underbart, va? Jesus, han som ändå Herre under universum, börjar att gråta. Vilken kärlek han har till de här syskonen. Och vilken kärlek han har till dig och mig. Så att han känner så starkt så han börjar gråta. Och så när han har gråtit färdigt en stund, så kommer Guds ande över Jesus. Jag tror det. Här tror jag att Guds ande kommer. Så säger han till Maria så här. Sade jag dig icke om du trodde, så skulle du få se Guds härlighet. Sade jag icke om du trodde, så skulle du få se Guds härlighet. Så att precis innan han gör det fantastiska, så uppmuntrar han Maria som är nedslagen, som är förtvivlad och som känner sig kanske lite grann besviken också. Nu ska du tro. Nu händer det någonting. Det är möjligt, allt är möjligt för Gud, va. Och så vänder sig Jesus och så ropar han, Lazarus, kom ut! Det ska eka. För det var ett fantastiskt rop. Så att då började röra sig där inne i graven. Och Lazarus började rassla med sina bindlor. Och så ställer han sig upp, va. De tar bort stenen på Jesu ord. Och så kommer han ut där. Och så säger Jesus, lös bindlarna. Och så går de och löser bindlarna. De frigör Lazarus till en ny tjänst i Guds rike. Men det viktigaste idag, Jesus uppmuntrar henne när hon är ledsen, när hon är besviken, när det är jobbigt. Allt är möjligt. Sade jag inte om du trodde, så skulle du få se Guds helighet. En gång när min son Jonne föddes, det året Jonne föddes, så fick jag ta mitt körkort. För som missbrukare så blir man ju om alla sina rättigheter, eller hur? Fort man hamnar på mentalsjukhus så är man inte värdig att köra bil längre. Så de tog mitt körkort. Men när Jonne föddes så sitter jag alldeles bortanför Pingkyrkan där. Var det ett litet torg där. Bortanför, det heter Ica Eol på den tiden. Han hade ett lager där. Det var lite torg där. Och där så hade jag, ska göra teoriprovet då. Och jag hade ju alltid med mig lilla bibel där då. Den som det står Agat Larsson på, Jonne. Och så läste jag det här ordet. Sade jag det icke om du trodde, så skulle du få se Guds härlighet. Och då när Janne föddes så hade jag körkort. Jag kunde köra bil naturligtvis, självklart, men jag hade körkort. Och för mig då i den situationen, att det var som att gå ur graven, va? Det var som att börja ett nytt liv. Det var som att plötsligt förstå, när vi ställer oss i Herrens tjänst, när vi tror på honom, så kan han förvandla det som är svårt i våra liv. Så jag fick körkortet, och Janne, för mig blir det Guds härlighet. Underbart. Nu får jag glädja som mitt gamla kyrkort, men jag är mer tacksam över John istället. Prisad vare Herren. Ja, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se. Alltså om du tror, då har vi ett första steget. Du ska tro och då ska du få se. Och jag tänkte på dig i Afrika här, va? Du tror, nu fick du se och vara med om Guds härlighet. Du fick lägga händerna och be på svenska. Är det inte underbart? Gud gör under på svenska i Afrika. Då kan ju afrikanerna komma hit och be på sitt språk i Sverige. Och det sker under här. Underbart. Halleluja. Nu ska vi gå in på dagens ämne. Att leva i tro. Det är att se Jesus. Att se Jesus. Och därför var jag så glad för de här lovsångerna. För de pekade precis i den riktningen. Att när vi ser Jesus, när vi fäster våra ögon på honom, så är det någon som sker en förvandling. Då ökar tron och då ser vi möjligheterna. Vi är nämligen som du säger här i början. Alltså det är intressant att se. Har ni kommit dit här att ni, när ni kommer på en gudstjänst, så tänker ni så här, undrar hur den heliga ande leder den här gudstjänsten idag. Vad kommer den heliga ande säga till Per, till lovsångsteamet, till Gunnar och till er? Alltså, är ni vakna på det? Hur går mötet idag? Vad är det som händer idag? Aha, det kom en bön där. Oj, det var ett tungomottal. Och nu växlar vi över till en annan kraft som Herren vill ge. Alltså det är så intressant att vara lyhörd. Hur ledningen är och hur Gud använder ett möte. Då pratade gode Bär om kallad. Du är kallad. Precis som den här kvinnan som Marta säger till Maria. Mästaren här och kallar på dig. Han kallar på dig. Han står på ditt hjärtas dörr och bultar, står det i Bibeln. Vi är kallade att leva i tro. Att tron ska vara en oerhört central del. Vi ska liksom rikta våra ögon på Jesus. Vi ska liksom ha Jesus i blicken. Så gjorde Petrus. Och i Foss församlingshem fanns det en jättefin gammal altartavla som hängde i församlingshemmet. Och det är när Petrus går på vattnet, va? Och så plötsligt tvekar han och han vågar inte se på Jesus. Han ser på omständigheterna. Han ser att han sjunker. Och så börjar han sakta sjunka, eller hur? Den är så trost. Nu är han inte kvar på något sätt i pastoratet. Inte där i alla fall. Och jag tycker att det är så fint. Så länge han ser Jesus, så länge hans fokus är på mästaren, så sjunker han inte. Så går han inte under. Så är han inte rädd. Men någonstans där växlar hans mänskliga känslor över. Och han ser, nej, det är omöjligt. Det går inte. Det är övernaturligt. Nej, det är inte sant. Det kan inte vara klart så. Petrus, han säger på ett ställe så här. Han bekänner sin tro. Och det är i Filippas i serie där uppe. Du är Messias, den levande Gudens son. Och det var han, den första människan på jorden, som hade sagt detta. Och han säger på ett andra ställe. Herre, till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord på något sätt, va? Och det är väl där vi ska lekna Petrus. Bekänna Jesus, Messias, och se att det är Jesus som har det levande ordet, tilltalet. När vi tror, när vi ser på Jesus, då kommer tron att ge oss kunskap. Det kan vi säga. Man får en kunskap. Kanske man inte får en vetenskaplig kunskap, men man får en kunskap. Och man kan också få kunskap av den heliga ande. Så man kan också förstå skriften. Ingen människas ande kan utforska Guds skrift utan genom den heliga ande. Så när du tror och läser Guds ord, så be att den heliga ande verkligen kommer in i ditt sätt att se på orden. På något sätt. Att anden gör ordet levande. Så visst kan man säga att en kristen tro också består av kunskap. Att vi har en kunskap som världen inte har. Vi har sett uppenbarelsen av Guds löpdag. Och sen har vi det här med att I tron så får man också, som Per var inne på, inte bara ovan där en gång för länge sedan, utan här och nu får jag uppleva Gud. Här och nu får jag leva i ett flöde. Och jag tänkte när jag satt och lyssnade på er, tänk vad fint det är för vår frälst. Få komma till så fin gudstjänst. Få så fin lovsång. Och så fina trummor. Har ni hört? De spelar trummor, va? Och de spelar bas och de sjunger med piano, orgel och grejer. Och så sitter jag där och de fylls med ord som mitt hjärta är upprymt. Och så blir det inte sämre att min dotter sitter bakom mig och sjunger allt vad hon kan i örat på mig. Det är ju inte sämre, eller hur? Och alla ni andra som brusar in. Och så sitter jag här och så är det söndag och vi har haft den här fantastiska stunden nere på Örekyrkbacken. Och så sitter jag här. Tack gode Gud att jag är med. Tack gode Gud att jag får uppleva detta. Här och nu verkar du är det. Jag behöver inte vara bitter eller besviken. Allting gick väl inte bra igår, men det tar vi en annan gång, eller hur? Utan vi får glädjas av allt som Gud välsignade. Allt detta människor, allt detta som hände. Och att vi var där. Och arken var där, eller hur? Och saxofonen var där, eller hur? Och vi var liksom, fick bara vara med. Vilken underbar. Alltså så roligt var inte det på TV, tror jag inte. Jag tror att det är mycket mer roligt att vara på Örekyrkbacken och sitta hemma och titta på TV. Så tänkte jag när tiden gick ut. Ja, men jag sitter ju hellre här och tittar på TV. Eller hur? Underbart. Sen föder tron en vilja också. Och det säger David i Salmar, Salten 51. Herre, fyll mig med villighetens ande. Och den kommer i frälsningen. Nu vill jag vara hans barn. Okej, jag har synden att kämpa mot. Kanske får jag kämpa hela mitt liv. Men jag vill vara ditt barn. Jag vill följa dig. Jag ställer min vilja i den riktningen att jag vill gå de vägarna som du gick, Herre. Jag vill vara din lärjunge. Hjälp mig att se hur jag ska vilja, hur jag ska gå och hur jag ska uppfylla min kallelse. Och den här viljan, den är ju väldigt bra att ha när det kommer mörka, jobbiga dagar, eller hur? Har ni märkt det att ibland som kristen när man kommer på något sätt till svårigheter, exempel när jag var opererad, så den perioden när jag var på sjukhuset, då säger min kära svägerska Ragnhild, ja men Gunnar, vilken underbar tid du kan vittna om Jesus. Och jag tror aldrig jag har vittnat om Jesus så mycket som jag gjorde då. Då kom Gud i en vilja som jag inte hade normalt. Alltså det var en extraordinarie situation. Och i den sjukdomssituationen så kunde jag inte göra så mycket mer än bara vittna om Jesus. Jag var liksom utslagen, va? Men min ande ropade till Herren och Herren använde mig. Så att omständigheterna kan ju vara så att rätt som är så det är en turbo som slår till, eller hur? En andlig turbo slår in. Och så gasar jag på. Jung säger det bara. Och frimodigheten kommer bara. Har ni känt det? Andlig turbo, eller hur? Jag trodde alla pingsväder hade andlig turbo, eller hur? Alltså det är bara liksom man bara seglar ut och så känner man, det håller. Herren är här på något sätt. Underbart. Skriv upp det. Andlig turbo, eller hur? Jag tror att Gud också vill hjälpa oss att ge oss en vision på något sätt. Och jag tycker de här sista åren när vi har kämpat med nya idéer och när vi har funderat hur vi ska nå ut och komma tillsammans. Så på något sätt så jag tycker det är en ny tid på något sätt. Va? Och jag har pratat med olika syskar, bröder, olika lägen och jag förstår att ni alla säger att ja, det är en ny tid nu. Gud börjar verka. Och det är möjligt att Gud sänder väckelse över olika orter. Men jag tycker också att han börjar verka här hemma hos oss i Munkedal. Han för oss tillsammans. Han ger oss inspiration. Han ger oss liksom vilja att stå utåtriktat att vinna människor. Att inte vara blyga, att inte vara nedslagna. Utan att tro att det har vi och det vill vi ge dem. Sen är deras ansvar naturligtvis att ta emot, eller hur? Men vi önskar ju att vi ska få ge det finaste vi har till hjärtan som längtar efter den. Han vill ge oss en förnyad tro. Eller han vill förnya den tro du har. Eller göra den tro du har mer levande. Eller göra dig mer aktiv i Guds rike. Så att du inte ber Maria som känner dig besviken över. Varför gjorde du inte detta med mig, Herre? Varför blir jag besviken? Varför dog min älskade bror, eller hur? Utan vi kanske också ska vara lite Marta, lite omkring oss, lite hoppande kråkor, eller vad säger ni, eller hur? Vi ska se vad det finns att upptäcka och vi resten är så nappade, eller hur? Jag kan tänka mig att de är skatorna där borta i Korshåsken, de blir ju nätta rätt fort, eller hur? Men uppe på Underbacka är det rätt smalt om inte någon som matar dem. Att en förnyad tro så att vår bön, våran bön blir en förtröstan på att Jesus kan. Och ber jag om väckelse i Munkedal, då har jag också iklädd med ansvaret att stå upp och göra det. Alltså det håller jag fast på. Be och arbeta, står det i skriften. Alltså det är underbart att be, och låt oss be, låt oss vara frimodiga. Låt oss förtrösta att vi får det vi ber om. Men låt mig ställa mig upp och gå i den riktningen som jag ber också. Så att det inte bara blir fromt att bönen. Och jag vet, jag har jobbat i kyrkan i 40 år. Det är hur acceptabelt som helst att säga att människor kan bli frälsta. Men då en dag det händer, när människor blir frälsta, då blir det bekymmer. Då sätts alla traditioner om spel och då kommer andra människor som inte varit med förut. Och då kommer liksom, varför kan det inte vara som det alltid varit? Och ja, så möter jag väl ibland när det gäller läsarsånger och lovsånger också. Att man på något sätt olika traditioner. Och det gäller att jämka och det gäller att hitta vägar där, eller hur? Och vara ödmjuka och kärleksfulla. Så att det kan bara vara svårt när det kommer nya människor in. Våra liv ska flöda över. Det är väl ett underbart uttryck. Ibland brukar du ha, har du Golgata, ibland har du bilder på vatten där, Martin. Alltså, vatten är väl underbart. Jonne, hur varmt var det där nere i Cypern? Ja. Alltså, 57 grader. Det kanske ni klarar. Men jag klarar inte 57 grader, eller? Då skulle fläsket stekas, eller? Men alltså, du vet, vatten. Utan vatten dör vi. Alltså, vi kan frysa, vi kan hungra. Men får vi inte vatten och dricker vi inte vatten, så blir vi sjuka och omtöcknade. Och till slut klumpnar vi ihop på något sätt. Och då säger Jesus, han ska ge oss liv som flödar. Och det är ju en bild av vatten. Och det är inte bara att det flödar så det är lagom. Till och med kanske hemma hos mig på måndag kommer det att flöda över. Eller vad tror du? Då ska vi tänka på den här bilden. Det är Guds nåd. Gud, vi är så rikt. Nu är det vatten. Åh, vad varmt det är. Och det står jag eller jog eller vad står det? Ja, glädje. Ja, vad kan jag om engelska? Ingenting. Men kom ihåg det. Gud hör bön på svenska också. Ja. Alltså det flödar över. Och det betyder ändå så här att i en situation som Maria var i. Vad tror ni hon kände när hennes bror kom ut i graven? Visst såg hon Guds härlighet. Visst fick hon se att det var sant. Hon måste ha varit ofantligt glad. Och hon kan vara, det vet man inte, hon kan vara den Maria som sen kommer och tar en flaska nardus och gör sönder korken, häller över alltihopa. Och den flaskan kostar ungefär 400 000 idag. Och det häller hon över Jesu fötter av tacksamhet, för Jesus har räddat hennes bror. Och en bror kan ju vara värt 400 000, eller vad säger du, Gunvor? Ja, okej. Så att låt vår glädje flöda över. Låt den gripa tag i dig. Gör saker som du inte har gjort, va? Och ibland är det oerhört nyttigt att liksom följa en helig ande och inte mitt eget jag. Eller vad jag tycker är lämpligt, eller vad jag tycker att man borde göra. Utan plötsligt får man en tanke. Gör det, prova det, gör det någon gång, prova det, gå en annan väg. Sök upp någon eller handla på något sätt eller skänk mer än du kanske vågar i en viss situation. Man vet aldrig vad som Gud kan välsigna er. Och då kan det flöda över av Jesu närvaro. Jesus är vid din sida. Och kan det vara mer godare än veta att vad jag än gör, hur jag än lever och jag vill tro på honom, så är han där alldeles vid min sida. Osynligt närvarande. Jag kan tala med honom också på svenska. Underbart. Jag kan prisa honom med nya tungor av den heliga ande. Och jag kan nästan sträcka ut handen Och i vissa situationer, har du märkt det, så känner man den här närvaron ännu mer. Och det är inte säkert att det är situationer allting går bra, inte. Det kan vara jobbiga situationer när man känner att tron blir ännu viktigare. I sjukdom, i prövningar, i svårigheter. Då kan ju tron vara ännu mer. Dagar som bara går. Livet, säger Carola. Men dagar när Jesus är nära är ju underbara dagar också. Jag tror att våran ställning ska vara att vi är i Kristus. Att vi befinner oss rent geografiskt, inte utanför, utan vi har kommit till tro, om vi nu har gjort det. Har du inte gjort det, så ta emot Herren som din frälsare idag. Men alltså våran position, det ska ju vara inte liksom att det fanns, att det, visst det finns många avgudar, det finns många okulta saker och vi kan be för väldigt mycket. Men för mig har det alltid varit rättesnöret Jesus på något sätt. Det räcker att veta om Jesus alltså. Säg Jesus. Det är nog på något sätt. Va? Sen är det intressant att veta vilken tid vi lever och eskatologi och hur framtiden ser ut. Men på något sätt så, jag hinner inte med att lägga mitt krut på allt det som är dåligt. Utan jag har fullt upp och flödar mig med allting som är bra i Herren. Läsa bra vittnesbörd. Se bra möjligheter. Sen vet jag att det är svårt och vi lever en svår tid. Men jag tror Gud behöver frimodiga människor. Människor som vågar stå upp för sin tro när man nu får den möjligheten. Kanske vi ska vara mer koncentrerad på Jesus. Fäst dina ögon på Jesus på något sätt. Det står det i Hebreerbrevet 12:2. Fäst dina ögon på Jesus, trons fullkomnare hövding. Alltså rikta inte in dig på alla de här omständigheterna. Det kan vara nog så viktigt, men det kan också föra dig bort. Ta bort din koncentration också. I Efesierbrevet 6:10 står det: hämta ny styrka hos Herren och hans oerhörda kraft, eller hur? Och då är ju det Johannes och Petrus som kommer upp där på porten. Och den här lame mannen sitter där. Jag skulle gärna vilja ha varit med, får jag säga. Då säger han så här: silver och guld har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn säger jag dig, stå upp och gå. Det jag har, alltså han hade en sån stark förvissning att när han sa Jesus Kristus Nazarens namn, då skulle mannen stå upp som ni hade där nere i Tanzania. Eller hur? Och jag måste erkänna, det är inte alltid jag har den styrkan. Vi kan ha olika gåvor och vi kan vara tjänare på olika sätt, eller hur? Men har du den gåvan att du känner ditt hjärta i Jesu Kristi namn? Jag har detta och jag vill, ibland när jag ser en tiggare så skulle jag vilja gå fram och säga i Jesu namn. Ja, men jag gör ju inte det då. Dåligt style, eller hur? Jag är snäll istället. Jag är ödmjuk och lägger en 20 kanske, eller en 10 eller vad man nu lägger, eller hur? Men egentligen kanske jag skulle våga någon gång och utmana mig själv och säga i Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp. Jag har varit inför människor som var döda, som ligger på bårar i bårhus, varit med släktingar där. Eller rättare sagt, det dog en man här för många år sedan. Han bodde i ett boende här borta. 500 meter bortanför, här borta var ett boende och jag blev kallad dit. Jag var med i en sån här prospekt då, när de som kom hem från mentalsjukhus skulle få bo i vårdhem, i gruppboende, och så skulle han dö och så valde man att han skulle få vara i det boendet. Och då hade inte personalen varit med om det, utan jag blev en kyrkans representant i det projektet. Och så är vi på Önnebacka och så ringer de och så dör mannen och då åker jag dit. Okej, jag bad Gud som var med. Vi öppnade fönstret och tände ett ljus. Vi gjorde det som var kontym, kan säga. Men jag hade en brottningskamp med mig själv. Skulle jag våga lägga handen på hans fot och säga i Jesu namn, stå upp? Men på något sätt så vågar jag inte. Förlåt mig, jag vågar inte. Ja. Jag tränar varje morgon på detta, Gunvor. Jag väcker din fru, din mamma till liv varje morgon. Hon ligger där och sover och sover. Och så har jag min tro och säger, nu är det morgon, nu ska vi gå upp. Och så vaknar hon. Är inte det en fantastisk tro? Förlåt mig, Gunilla. Ja, Gud, han har humor. Men du, vi ska hämta, står det i Bibeln. Så har vi inte, så kan vi hämta. början, va? Och frågan är, vågar vi vara frimodiga? Vågar vi se Guds härlighet? Ja, man kan önska det. Men Marta gick och mötte Jesus. Och hade sen ett budskap till sin ärade syster. Mästaren här och kallar på dig. Är du? Alltså, vågar vi på något sätt? Vågar vi hämta styrka? Ibland tänker jag så här. Men vad händer med mig om jag blir för överandlig? Tänk om jag liksom får överslag av den heliga ande. Vad tokig, jag är redan tokig, men vad tokig kommer jag inte bli då? Eller hur? Kommer jag klara att vara så tokig om man nu blir tokig? För jag tror inte att man blir det. Jag tror att den heliga ande är liksom, vi kan samtala med heliga ande. Han kör inte över oss på det sättet, eller hur? Han utmanar oss. Och han vill att vi ska tro på att hans kraft är så stark. Hämta nu, alltså hämta nu kraft. Kvinnan vid Sykars brunn, hur kunde hon bli så förvandlad? Så hon gick ut till byn och sa, kom och se, har jag inte funnit han som är Messias som skriften talar om? Hon som inte en timme innan vågar gå ut själv när de andra hämtar vatten utan smög sig. Nej, det var 57 grader, Johnny. Då smög hon sig ut för att hon har levat ihop med massa män. Och så plötsligt har hon haft ett samtal med Jesus. Så blir hon förvandlad. Och så går hon ut i en helt ny situation. Är inte det att se Guds härlighet? Hur Gud förvandlar det som inget var till att det är i hans tjänst. Är inte det underbart? Är inte det fantastiskt egentligen? Gud vill också att det ska finnas en kvalitet i ditt liv också. Alltså, alla som tror på Jesus säger skriften, de är helgon. Och det är därför jag klätt mig i vitt idag, för att ni ska förstå att det här är ett helgon, eller hur? Helgonet Gunnar Larsson, eller hur? Ja, eller hur Bernt? Vi är helgon, du och jag. För det står så i skriften att till det heliga. Till helgonet. Sen har katolska kyrkan gjort något annat med det som inte vi kan hjälpa, jag och Bernt, eller hur? Utan det är så att när vi är avskilda, när vi kallar det, så är vi också iklädda Guds helighet. Kanske vi har gjort Guds helighet moraliskt. Det vill säga, om jag gör något fel så är jag inte ett helgon. Utan jag tror att det ligger i att Guds liv har flyttat in i mitt liv. Guds ande har tagit sin boning. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig. Sen har jag problem med hur mycket jag fram och tillbaka och synd och bekännelse. Då har vi alla, eller hur? Kämpar den goda krampen. Men kan vi säga till oss själva, klär vitt, jag är ett helgon, eller hur? Sankt Gunnar, om jag får be idag. Sankt Gunnar. Och jag har sagt till min fru, och det har jag sagt offentligt förut, att när jag dör så ska de fylla folkkyrkan med ballonger. Ballonger ska det vara. Och sen när jag liksom, han har utrett frid, så tar ni en nål och så går ni och punkterar varenda ballong. Och för varenda ballong som går sönder så säger ni, halleluja, han är i himlen. Det kan ni lova mig, eller hur, Per? Ja. Alltså, det ska vara lite glädje. Alltså, tror ni inte på att vi kommer till himlen då? Ja, men då kan det inte vara jämmerdal och begravning. Nej, den här kroppen kommer att förvandlas, men jag ska ju få göra ett nytt liv, eller hur? Ja, det är underbart. Jag höll ju på att dö den här gången, och hade jag inte kommit tillbaka så hade jag inte kunnat hjälpa er de här sista åren. Men jag kände ju varken nöd eller svårigheter. Det hade bara gått över gränsen, eller hur? Kände inte någon fruktan, och jag kände väldigt stor frid, även fast det var svårt. Gud tvingade inte att leva ett nytt liv i honom. Gud tvingar dig inte att leva ett nytt liv med honom. Mästaren är här. Han kallar på dig. Han vill att du ska få se Guds härlighet om du sätter din förtröstan och tro på honom. Men han tvingar dig inte. Du får ge ditt hjärta till honom. Det är ett offer som behagar Gud. Frambär era kroppar till ett levande, heligt offer. Anpassa er inte efter den här världen. Åh, vi ber Gud, hjälp oss att lägga vårt liv som ett offer inför dig. Fyll oss med den här underbara förvissningen att du kallar oss idag. Du kallar oss till omvändelse. Du kallar oss till befrielse från sjukdomar, synd och nöd. Men du kallar oss också till ett heligt liv, Herre. Du kallar oss till en närvaro där vi kan ha förtröstan på den heliga ande i det vi gör här och nu och sedan. Och en dag när vi ska på något sätt lämna detta jorden, så fyller du oss med glädje. Att vi inte behöver dö i suckan, utan vi kan dö med seger. Åh, Herre, vi är heliga i dig, Herre. Och vi har så mycket av dig, Herre. Smörj du oss med glädjens olja idag. Låt frimodigheten komma över mina människor, mina goda vänner. Låt oss verkligen förtrösta på att du har kallat oss. Eller som det står i Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och vad har jag gjort? Jag har bestämt att ni ska gå stad och bära frukt. Som frukt som består. Så fyll oss med oerhört mycket tro på dig, Herre. Förtröstan på dig. Sade jag, Rickard, du trodde, så skulle du få se din härlighet. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Tack, Gunnar.
Tack.
Ja, jag tror att ni är frälsta allesammans här faktiskt. Det är lite ledsamt egentligen.
Har du inget att göra?
Ja. Kanske du finns här som inte är frälst, så är det dags nu alltså. Du vet, det är alltså att du tror på att Jesus dog för dig och tog dina synder. Och att du kan ta emot det och bli ett Guds barn. Det vore härligt. Men sen är det nu, vi som har tro. Så är det så att tron kan växa. Och det var väl det du ville egentligen när du predikade då här, Gunnar. Att tron ska växa och för att tron ska växa så måste man ta trosteg. Jag, många år sedan nu, men jag och en kompis, vi skulle tävla vem som kom fram först till grusgången. Vi sprang på en gräsmatta och jag vann. Men efter den här grusgången så var det en trappa upp. Och jag vrickade foten. Jag vet att det gjorde så ont, så jag tänkte om jag kunde ha med sig skulle jag simma nu. Alltså, så ont gjorde det. Jag hade ont i den där foten. Det var på sommaren. Nästa höst så kunde jag inte gå ut i skogen och plocka svamp. För liksom, jag var liksom inte bra i foten fortfarande. Sen några år senare. Jag jobbade i Boasrands skola och där var det en spiraltrappa. Och jag sprang ner för den där spiraltrappan och vrickade foten. Värre än gången innan. Alltså det gör så fruktansvärt. Jag har aldrig brutit benen någon gång, men jag vet inte hur det känns. Men jag tror att det är värre att vricka foten. Men jag gjorde någonting. Jag menar, första gången det hände så var det frälst och andedöpt. Men det jag gjorde andra gången, så direkt så böjde jag mig ner och så tog jag mina händer om jag kommer inte ihåg vilken fot det var ens. Och så, Jesus. Det gjorde lika ont ändå. Jesus. Och när jag kom till lärarrummet, linkade till lärarrummet, så sa de, imorgon kan du inte komma till skolan, så det går inte. Jag var på Jesus hela vägen hem. Jag gick och la mig, Jesus, tack Jesus. På morgonen när jag vaknade så sa Jesus, Jag har inte ont. Alltså, tro, där har hänt någonting mellan de här gångerna. Alltså att, nej, tro är inte en känsla. Det är en handling. Alltså, jag sa, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Jag fokuserade inte på det onda. Och sen när jag kom till skolan så sa jag att Jesus har helat min fot. Och så visade jag på foten att den inte var svullen. Men så sa han, ja, men varför tog han inte bort färgen också? För den här, den var blå. Ja, så hade, annars hade jag inte trott att jag blivit helad eller att det har varit något dåligt. Så. Ja. Men förstår du, alltså, jag vet inte vad du kommer att möta. Men alltså, att, förstår du, att direkt när det händer någonting så ropar inte, ja Jesus, Jesus, varför? Nej, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Håll fast i tro. Och är du som du vill här under lovsången när vi ska sjunga sång till här. Om du vill ha förbön så kom fram. Men låt, om du kommer fram, att det är ett trosteg du tar. Alltså även om jag nu ber på svenska så är det liksom det är alltså att Jesus har gjort det. Det, om du tror att det är jag eller Gunnar eller någon annan, att om den där gudsmannen kommer och ber för mig, då kommer jag bli helad. Du är fel ut egentligen. Det är din tro. Och så tar du ett trosteg, för jag tror att Herren ska hela mig idag. Ja, är du i den situationen så är du välkommen fram. Annars, när det behövs, när det är besvärligt, då säger du tack Jesus, tack Jesus. Det behöver inte vara att du har vrickat foten, det kan vara vad som helst. När du möter liksom att istället säger Jesus, varför Jesus? Så säger du tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Och så växer din tro. Amen. Nu lovsjunger vi Herren och så dricker vi kaffe tillsammans sedan. Så vill du ha förbön får du komma fram. Och Gunnar, du är med här också. Eller om vi tar den där vi fikar sedan. Amen.